Ja, ni är tappra som orkar lyssna en timme till på mig. Några kanske tillkommit också. Så ni har utvilade öron, vad härligt. Ja, nej men det här att vara jordens salt, ett ämne som jag faktiskt har pratat om på ganska många håll de senaste åren. Och det verkar, när jag föreslår det så är det nästan alltid, det kan vara ett RPG-möte eller som ikväll då, ett seminarium. Ja, prata om det. Så jag tror att det finns ett sug i svensk kristenhet, och det är alldeles oberoende av samfund och sådär. Någon form av sug att få, att fundera kring detta. Vad betyder detta att vara jordens salt, och hur kan vi vara det i vår tid? Och det kan man tänka olika om, men nu får ni min version av detta. Och då tänker jag till, ja, vi känner ju till orden, Jesu ord i bergspredikan. Ni är jordens salt, ni är världens ljus. Vi har en uppgift som går utanför oss själva. Vi har en uppgift i världen. Och då kan man ju fundera över vad är salt för någonting. I vår tid en krydda som sätter stunds på maten. När vi saknar salt så smakar det inte alls lika gott. Jag kommer ihåg en gång när jag fortfarande var student, eller jag var doktorand och jag hade väl börjat jobba som journalist, absolut. Men vi ordnade en resa med vår historiska förening, en bussresa i Västergötland. Och med på en gångs skull så var en av han var nog professor, hade han nog blivit, eller möjligen docent, och hans fru. Och det var, vi hade ju inte mycket pengar, utan vi skulle bo på vandrarhem och sådär. Och första dagen så skulle vi också, hade vi med oss till vår egen frukost. Och det här är ju länge sedan, vi talar 70-tal nu alltså. I alla fall, och då sa den Herman som han hette, och han sa det ju på skoj. Så sa han, jag kräver havregrynsgröt till frukost. Och det hade ju inte jag tänkt. Jag äter alltid havregrynsgröt, sa han. Och jag tänkte att nu ska han få. Så att jag lyckades hitta en kvällsöppen bensinstation. Det var ju de enda som sålde. Men affärerna var ju inte öppna på sent på kvällarna. Men de hade havregryn. Så jag köpte havregryn. Och nu tänkte jag, nu ska jag koka gröt till Herman. Det var bara det att jag tycker inte att havregrynsgröt är så gott själv. Så jag brukade aldrig koka det. Jag visste inte hur illa havregrynsgröt utan salt smakar. Men han var tapper. Han åt. Och han påminner, han är död nu. Men han påminner mig om denna havregrynsgröt då. Då, hur han pinade i sig den utan salt. Nej, men vi ser ju salt som en smaksättning. Men på Jesu tid så var det ju mycket mer än det. Det var ju det enda som kunde rädda kött och fisk från förruttnelse. Det enda som gjorde att man kunde bevara livsmedel lite längre än, jag menar i värmen dessutom, i de delarna av världen. Lite längre än några timmar. Saltet var oerhört viktigt, oerhört dyrbart och viktigt för att motverka förruttnelse. Och jag tänker att när Jesus säger till sina lärjungar och till oss, ni är världens salt, ni är jordens salt, så menar han att vi har en uppgift att motverka det som förstör vårt samhälle, vår värld, på olika sätt. Det är det vi ska göra. Inte bara vara en smaksättning, utan vi ska faktiskt gå på djupet och försöka motverka. Och då, i den tid vi lever, och det kan man alltid säga, för tider ändras ju, men då tror jag att det handlar väldigt mycket om att vara med i samhällsdebatten, att ta ställning i samhällsfrågor, att göra det från en kristen utgångspunkt. Och det görs naturligtvis, men jag tror att vi kan göra det ännu mycket mer, och vi kan göra det på ett bra sätt, och vi kan välja vilka frågor som är särskilt viktiga. Så. Men det är också väldigt viktigt, innan jag pratar om det, för det kan verka som att jag tycker att det är det viktigaste, och det är det inte. Kyrkans, församlingens, varje samfunds, varje enskild kristens viktigaste uppgift, den är given av Herren Jesus Kristus själv, och det är att sprida evangelium. Det går aldrig att komma från den uppgiften. Det är bara om, annars man kan ha hur mycket samhällsengagemang som helst och göra hur många uttalanden och proklamationer, ordna demonstrationer och måla plakat och skriva insändare och vad ni vill. Det betyder ingenting om inte den viktigaste uppgiften, att sprida evangelium, fullföljs först och samtidigt. Men det är ju det att ur evangeliet så springer längtan efter att också påverka samhället. Evangeliet kommer först, den kristna tron kommer först, och sen ur det så av det följer ett engagemang för samhället. Jag tror att det är viktigt att man har tydligt att den ordningen är klar. För att annars kan det bli så att man försöker dölja Vi pratar inte så mycket om Jesus, men vi är väldigt bra på att diskutera miljö eller vad det nu kan vara för någonting. Det funkar inte så. Vi måste prata väldigt mycket om Jesus Kristus. Men då kan vi också prata om miljö och andra samhällsfrågor, tänker jag. Så det är det ena som är viktigt. Och det andra, det är ju att man inte får för sig att jag tycker att det viktiga är att man snackar. Att man bildar opinion, att man skriver artiklar, deltar i debatter, inte jobbar praktiskt. Och vi har ju pratat lite om Sankta Clara redan vid fikat, och jag kommer att prata mer om det imorgon. Men jag finns ju i en kyrka som kanske är, ja, det låter ju förmätet, men jag skulle ju säga att vi är kanske den mest diakonalt inriktade i Sverige. I alla fall en av de mest diakonalt inriktade. Alla kyrkor har diakoni, men vi har ju det. Det är ju verkligen det som utmärker Clara, att vi har den här stora, vi brinner för dessa mina minsta, de tilltuffsade, de som har hamnat snett i livet, de som inte har någonting och så. Så att ingen kan tro att jag inte tycker att det är viktigt. Det är oerhört viktigt. Men jag tänker också att just när man ser nöden, och det kan vara olika former av nöd. Det behöver inte vara materiell nöd, att man ser att folk är hemlösa eller vad det kan vara för någonting. Men man ser ett mönster, man ser, då börjar man också fundera över vad beror det här på? Vad kan man göra åt det? Hur kan vi påverka situationen så att folk inte behöver stå i brödkön? Och då, man brukar ibland tala om praktisk diakoni och profetisk diakoni. Och den profetiska diakonin är ju just när man tar utgångspunkt i det man ser i verkligheten och försöker göra något åt det. Genom att slå larm om missförhållanden och i bästa fall också peka på utvägar. Så att både detta med att evangeliet kommer först och att den praktiska diakonin är oerhört viktig. Men därutöver så tänker jag att vi behöver också bilda opinion i samhället. Vi behöver påverka samhället. Jag jobbar ju på dagen och vi har en väldigt häftig vision. Och det är att vi ska arbeta för ett samhälle genomsyrat av kristen tro och kristna värderingar. Och en kristenhet med ett engagemang för samhället och dess individer. Så att det är liksom en dubbel vision. Påverka samhället, men också påverka kristenheten. Att engagera sig för individerna i samhället. Och det är ju alltså genomsyrat av kristen tro. Det är ganska starkt. Vi kan inte säga att Sverige idag är genomsyrat av kristen tro. Något mer genomsyrat av kristna värderingar, för det är ju de ändå som ligger till grunden för vår lagstiftning och vår samhällsordning, även om folk inte alltid är medvetna om det. Men att den kristna tron skulle genomsyra hela det svenska samhället, det kan vi ju drömma om, men vi kan arbeta för det. Men som sagt, kommer inte att nå hela vägen fram, men vi måste vara med och påverka. Det här tycker ni förstås är självklart. Det är klart att man ska påverka samhället. Fast det är ju inte så självklart. Det finns människor även i vår tid som tycker att det är så hopplöst. För det har hänt så mycket i samhället som går på tvärs mot vad vi kristna står för, vill stå för, tror på. Så att det är bara att stånga huvudet blodigt om man håller på och kämpar med det. Och då finns det ju en tanken att om vi istället vårdar vårt eget. Vi bygger väldigt fina kristna gemenskaper som blir som någon slags föredöme för andra. Så vi tar hand om oss själva, vi tar hand om vår församling. Vi håller inte på och tror att vi kan påverka utåt. Det är en bättre väg. Vi hade en debatt där, och då hamnar man ju i det som man brukar kalla anabaptismen. Nu säger min gode vän och kollega Fredrik Venell att jag har en snäv uppfattning om anabaptism, och det har jag säkert. Han är teolog, det är inte jag. Jag är bara amatörteolog. Men ändå, man hamnar i detta att vi drar oss undan samhället och vårdar vårt eget. Och vi hade en debattartikel i Dagen för några år sedan med en person som väldigt välformulerat skrev om detta. Att det är så mycket i Sverige idag som inte alls stämmer med kristen tro och kristna värderingar. Så om vi ska hålla på och försöka kämpa mot det, då kommer vi att köra slut på oss. Det är bättre att vi bygger fina församlingar. Då svarade Stefan Gustafsson, som många säkert känner till, som ju är en apologet av rang. Han var tidigare generalsekreterare i Svenska Evangeliska Alliansen, där jag sitter i styrelsen. Och han har ju drivit nu en verksamhet som är verkligen inriktad på apologetik och så. En väldigt bra både skribent, författare, talare och så vidare, och klok. Han skrev ett svar på den här artikeln där han skrev att jag förstår vad du säger, men vad hade hänt med slaveriet, kampen mot slaveriet, i England i början av 1800-talet om inte Wilberforce och hans vänner i Clapham utanför London hade kämpat för att avskaffa slavhandeln. Och vad hade hänt om de hade sagt att det är inget bra med slavhandel, men alla andra i England tycker ju att det är väldigt bra. Så vi bestämmer att vi i vår krets, vi har inga aktier i slavskeppen. Men vad samhället gör i övrigt, det får de ta hand om. Det kan inte vi påverka. Och så tog han ett annat exempel, jag tror han hade tre, men jag kommer bara ihåg ett av de andra. Och då säger han, vad hade hänt om Martin Luther King? Han var ju baptistpastor. Om han hade sagt att rassegregation är dåligt så vi ska inte ha det i våra församlingar. Men samhället kan vi inte påverka. De får hållas. Så. Och då svarade den här första debattören att jo, men du har ju rätt när det gäller Wilberforce och Martin Luther King. Men det var ju en annan tid. Och då tänker jag, ja fast det var ju i så fall två andra tider. Det ena var i början av 1800-talet, det andra var i mitten av 1900-talet. Nu är vi inne på 2000-talet, det är alltid en annan tid. Men principer gäller ju fortfarande. Så att jag tänker att vi är kallade att också påverka samhället. Men inte som det enda vi gör, men som en del av det vi gör. Och jag tror att om vi ska kunna få någon form av effekt, om det faktiskt ska vara så att människor bryr sig om vad vi har att säga, då ska det ske på kristen grund. Vi ska inte skämmas för evangeliet, vi ska inte skämmas för att vi är kristna, vi ska inte låtsas att vi är något annat, för då blir vi bara en debattör bland andra i samhällsdebatten. Vi ska vara måna om att vi sticker ut. Vi har det här engagemanget, vi har den här uppfattningen, vi driver den här frågan därför att vi är kristna. Inte bara i största allmänhet. För att om man tänker så, då blir man liksom Amnesty nummer två när det gäller människorätt. Eller Greenpeace nummer tre när det gäller miljö, vad ni vill. Eller Röda Korset nummer fyra när det gäller att hjälpa människor. Alla de där organisationerna är ju jättebra. Många kristna är medlemmar där med. Vi kan samverka med dem. Men det står i deras statuter att de är religiöst och politiskt obundna. Vi kan ju aldrig vara religiöst obundna. Vi är kristna. Vi vet vilken grund vi står på. Så att samarbete, absolut. Vi kan hamna på samma linje eller inte. Men vi ska göra det på vår egen utgångspunkt. Och jag har ett exempel som handlar just om klimat och miljö där biskoparna i Svenska kyrkan, första vändan var flera år sedan, skrev ett biskopsbrev just om miljö och klimat. Och sen kom det en ny upplaga av det för något år sedan. Och båda de här är väldigt tydliga med att de tar avstamp i Bibeln. Alltså vi engagerar oss för detta därför att i Bibeln, i Guds ord, står det så här. Och så använder man det som utgångspunkt för argumenten. Och faktum är att de där biskopsbreven, de fick ganska stort genomslag. De citerade, jag vet att biskoparna skrev debattartikel i Aftonbladet, det är ju inte så illa. Och de citerade som man hänvisade till dem och sådär. Och det tror inte jag man hade gjort om det bara hade varit i största allmänhet larmsignaler om klimatet. För det finns det så gott om. Det är många andra duktiga på. Men vi har något särskilt att komma med för vi kopplar det till en kristna tron. Det är därför vi ska vårda klimatet och vårda naturen och vårda världen. Det är därför att vi har fått det i uppdrag av Gud själv. Att värna skapelsen, att vårda, att råda över skapelsen, inte köra slut på den och så vidare. Ungefär samtidigt som det här första biskopsbrevet kom ut så kom det en annan promemoria från Svenska kyrkan som handlade om ett i och för sig viktigt och intressant ämne. Nämligen om man ska ge hjälp till människor i ett fattigt land, ska det då vara av typen barnbidrag, det vill säga gå ut till alla? Oavsett om just den personen är fattig. Eller ska det vara mer om man säger socialbidrag. Alltså det, man ser, det är de riktigt fattiga som ska ha hjälp och de andra får klara sig. Och det finns inget självklart svar. Det finns alla möjliga nationalekonomiska teorier om vad som är bäst. Och den här rapporten, jag läste den och så tänkte jag. Men varför gör Svenska kyrkan det här? Stod inte ett ord om Bibeln? Gud var inte nämnd, Jesus ännu mindre. Det var en konsultrapport som vilken idéorganisation som helst kunde ha betalat för. Ingen brydde sig. Den var säkert inte dålig, men det fanns inte den där spetsen. Det här gör vi för att vi är kristna. Och jag tror att det är jätteviktigt. Sen betyder ju inte det att man varje gång man argumenterar eller skriver en debattartikel eller reser sig upp i kommunfullmäktige om man nu skulle sitta där eller vad det är, måste börja med ett bibelcitat. Det kan ju bli lite jobbigt. i längden. Och nu kommer den där igen och nu blir det Bibeln. Men man ska åtminstone, och inte ens jag börjar ledare i dagen med bibelställen. Ibland så passar det väldigt bra att lägga in och hänvisa. Det har till och med hänt att jag vet det, i alla fall ett tillfälle när jag har ett ämne som jag hade tänkt att nej, men jag ska inte skriva mer om det här. Men på väg till jobbet så fick jag liksom ett sånt där bibelställe som passade så bra. Så tänkte jag, det går inte. Jag måste skriva en gång till. Så det händer. Men det är inte det som måste vara. Men man måste åtminstone själv vara på det klara med. Vad är det jag bottnar i? Var kommer det här ifrån? Som mitt engagemang. Och då är det Bibeln. Och tron. Och den kristna läran. Som är vår utgångspunkt. För det är då vi har en chans att få bli hörda. Det finns folk som säger att det är ingen som bryr sig om att lyssna på kristna. Vi är avförda, vi är cancel culture talar man ju om. Alltså att man för folk åt sidan och inte ens lyssnar på dem. Det stämmer inte. Alltså jag kan tala utifrån min egen erfarenhet. Jag har varit med, jag vet inte hur många olika debatter både i radio, tv och andra medier. Ingen har hånat mig för att jag är kristen. Tvärtom, jag tycker att jag har bemötts med stor respekt även av de som inte alls delar min uppfattning. Min förra kollega Joel Halldorf är ju en av Expressens mest profilerade kulturskribenter. Och han bottnar verkligen i sin kristna tro. Och jag menar, de är jätteglada så vitt jag förstår för att ha någon som skribent. Och de blir oerhört klickade, det är ju det vi mäter nu i tidningar, vet ni. Hur många klickar på artikeln på nätet, det är framgång. Jo, men det är sant. Och vi mäter och räknar. Och hur länge läser folk den i genomsnitt? Hur många går vidare till andra texter? Hur många köp genererar just den här artikeln? Det är så, vi har ju inte ackordslön, tack och lov. Men det är snudd på att vi har sådana målsättningar. Att det ska vara si och så många artiklar per år som har mer än 1000 klick och vad det är för någonting. Och jag tycker att det där är lite jobbigt. Som jag har varit med så länge så att jag tycker att ja, det är inte alltid man kan mäta allt. Och en av de saker vi inte kan mäta, det är ju vad tycker de som läser papperstidningen om de här artiklarna. För det ser vi ju aldrig. Och det är de som trots allt betalar våra löner mest än så länge. Så det där är dubbelt. Men i alla fall, jag vet att Joel är väldigt uppskattad. Därför att han har en kristen utgångspunkt. Och han får faktiskt, as we speak, så kan jag avslöja det. Att eftersom han inte längre jobbar på dagen, vilket han ju gjorde några år. Så kommer han just ikväll i Örebro, där vi har vår stora dagengala, utses till årets kristna opinionsbildare. Han är tyvärr inte där, men han har ett ombud som tar emot priset. Så är det. I alla fall, och han slår ut, nu ska vi se så jag inte ljuger. Han slår ut barometerns opinionsredaktör, apropå den här trakten. Ja. Och Elise Lindqvist faktiskt. Det var de tre kandidater vi hade. Och Elise är också i Örebro, men kommer att bli hyllad för sin insats. För de prostituerade. Och för hennes... Och det är ett ganska bra exempel på hur hon med utgångspunkt i det hon ser på Malmskillnadsgatan också kan driva opinion. Genom att skriva artiklar, genom att möta makthavare, vare sig det handlar om drottningen eller andra politiker. Därför att hon kan beskriva, jag har sett det här själv. Det här och det här måste göras. Det är inte teoretisk kunskap utan den bygger på hennes praktiska erfarenhet. Så att hon är ett väldigt bra exempel på det. Jo, så att jag tror inte vi ska vara så rädda för detta och tro att folk skulle se fnyser. Ja, men du är ju kristen, det räknas inte vad du säger. Det är faktiskt tvärtom. Vi är inte satta på undantag och vi kan däremot sätta oss själva på undantag. Om vi inbillar oss att det är ändå ingen som bryr sig. De vill inte lyssna på mig. Ja, men då gör man ju ingenting heller. Så att det tänker jag är viktigt. Och då kan man ju fundera över, vad ska man då, om man nu ska ha den kristna tron, Bibeln som utgångspunkt, vad är det man ska ta fasta på? När det gäller miljöaspekten, klimatet, så handlar det ju, och jag vet ju att Ekumeniakyrkan har ju utlyst klimatnödläge. Det är väl det enda samfund som har gjort det, så att det borde ju vara en brännande fråga hos er. Naturligtvis, och det är ett klimatnödläge, så att det är ju ett faktum. Sen kan man diskutera detaljer och hur mycket är si och hur mycket är så och hur fortgår det och hur dåligt gick det egentligen i Glasgow. Det finns massor med saker, men att moder jord inte mår så bra, det tror jag inte är väldigt få som kan säga att det stämmer inte. Det finns de som naturligtvis talar om konspirationsteorier och så, även på det området. som på en del andra, men ändå. Och då tänker jag att då blir det ju just detta. Den naturliga utgångspunkten är ju att Gud har sagt att vi ska råda över skapelsen. Och råda över betyder inte att misshandla, utan det betyder att vårda och värna och göra så gott vi kan till den dagen när Jesus kommer tillbaka och Gud skapar en ny himmel och en ny jord, så ska vi ändå vårda den skapelse vi har fått. Det är en väldigt naturlig utgångspunkt där. Men det finns också en annan aspekt som, för jag tänker rent generellt, så skulle jag vilja säga att det vi alltid kan ha som någon slags avstamp, det är det okränkbara människovärdet. Och även när det gäller miljöfrågan så kommer ju människovärdet in i bilden. För vilka är det som drabbas hårdast av de försämringar av klimatet som redan har inträffat? Och vilka är det som hotas av fortsatta katastrofer? Ja, inte är det vi. Visst, det blir konstigt väder här och var. Jag hörde ju att det hade varit översvämning i Älghult här i somras. Så att källare hade fyllts med vatten när det kom ett tryfall. Det kanske var samma här. Ja, det händer konstiga saker. Det är väldigt varmt för att vara slutet av november och allt detta. Men de som drabbas, det är ju de fattiga i världen. Det är deras åkermarker som läggs under vatten. Det är deras försörjning som försvinner. Det är de som måste lämna husen där de bor, därför att det inte finns några hus längre, för de har fallit i havet. Så att det är ju så redan att till strömmen av politiska flyktingar och naturligtvis människor som söker sig en bättre framtid av olika orsaker, så kommer en ström av klimatflyktingar. Och det är ju ett bekymmer, för det begreppet finns inte i internationell lagstiftning. Flyktingstatus kan man ju inte få på grund av att man har all försörjning har försvunnit. Utan det är ju för att man är förföljd politiskt eller religiöst eller idémässigt. Och det, jag vet att det finns åtminstone en motion till riksdagen om att Sverige ska arbeta för att också klimatflyktingar blir så att säga ett juridiskt begrepp. Och jag tror att det kommer att behövas. Jag tror att vi är inne i en folkvandringstid av många skäl och att vi borde förbereda oss på det istället för att diskutera hur vi ska hålla människor borta från Europa och Sverige. Så. Men jag kommer tillbaka till det. Så även där finns människovärdet. För ser vi de människorna vars försörjning försvinner som lika mycket värda som oss, då måste vi tänka att ja, men det här går ju inte. Och jag tror att människovärdet, som jag sa redan i förra seminariet, så är människovärdet hotat på många sätt i Sverige idag. Det gröps ur. Och ett sätt som... Dels tänker jag så här, om man för bara 5-10 år sedan hade frågat 100 helt vanliga svenskar: tycker du att alla människor har samma värde? Så tror jag att 99,5 hade sagt ja, absolut. Om man frågar samma sak idag 100 personer, så är jag inte alls säker på att alla säger det. Utan jag tror att man har börjat glida, ja, jo egentligen kanske, men det är klart att de som står mig närmast, de har ju ett större värde. Och det finns ju de som vi faktiskt inte vill ha i det här landet. Och alltså, det finns mycket sånt. Man börjar resonera, relativisera människovärdet. Och ett exempel på det är att man börjar tala om, vi ska inte prata om människovärde, vi ska tala om mänsklig värdighet. Vi ska behandla alla med värdighet. Ja, men det är klart vi ska. Men värdighet är för mig något som kommer ur människovärdet. Därför att om man anser att alla människor har samma okränkbara människovärde, då behandlar man ju alla med värdighet, men inte lika. Vi hälsar på kungen på ett sätt och vi hälsar på tiggaren utanför ICA på ett annat. Båda kan vi hälsa på med värdighet. Och jag tänker att just tiggaren kanske behöver inte i första hand pengar i muggen, utan någon som tittar honom eller henne i ögonen och säger hej. Det kanske är det som är den mänskliga värdigheten där. Det var någon som sa när jag sa det här i något sammanhang: ja, vad skulle du göra om kungen satt utanför ICA då? Jag skulle ge honom en krona. Gäller att vara snabbtänkt ibland. Ja. Så är det. Men i alla fall, så att jag tycker inte att det är ett bra begrepp. Det finns de som tycker annorlunda, även i kristna kretsar. Men jag gillar inte det begreppet, men att det ska få ersätta människovärde. Det behövs som ett komplement. Anledningen är ju då att det står dignity i de engelska texterna. Och det översätts ju då ordagrant oftast med värdighet. Men jag tror vi ska hålla fast vid människovärde. Så det är det ena, att det här håller på. Och varför ska vi då som kristna särskilt se det som en utgångspunkt och värna det? Jo, men därför att vi har ju ett försprång framför alla andra. För att om du frågar de här personerna slumpmässigt utvalda, varför har alla människor, som säger då, ja, människor, alla människor har samma värde. Om man då frågar varför, då kanske svaret blir, ja, men det är väl någonting som FN har bestämt. Eller det står väl i svenska grundlagen, eller inte det i Europadeklarationen. Jo, det finns på alla de ställena. Men det är ju inte därför, det är ju inte svaret på frågan varför. Utan vi har ju svaret. Därför att vi alla är skapade till Guds avbild. Därför har alla människor, oavsett ålder, kön, sjukdom eller inte, rikedom eller fattigdom, vad det än gäller, har alla människor samma okränkbara människovärde. Och som jag sa förra vändan, att det var det här också som låg bakom när LSS-lagen kom till. Att också den som har en funktionsnedsättning har rätt till ett liv som andra. Det stod inte därför att människovärdet är detsamma, men det kunde ha stått det, för det var det som låg under. Så att där tänker jag att när man har svaret på frågan varför, då har man ett försprång framför de som bara har dåliga svar på den frågan. Så därför har vi ett ansvar att lyfta fram just människovärdet. Och det finns ju hur många exempel som helst på områden där vi behöver värna människovärdet. Klimatflyktingarna är ett sånt. Flykting, migrationsfrågan överhuvudtaget, tänker jag verkligen är en människovärdesfråga. Och på flera sätt. Därför att om vi ser de människor, om vi talar om en flyktingström som vi ju gärna gjorde då 2015 och även framåt, och som politiker idag då hotar med att om vi inte har de här riktigt stränga reglerna, strängast i Europa, då kommer flyktingströmmen igen. Och då ser man framför sig någon slags anonym framvällande våg som inte går att stoppa. Men vad man egentligen ser är ju människor, individer, som av en eller annan orsak har upplevt att de har ingen annan lösning än att lämna sitt hem, sitt hemland, och ge sig iväg för att söka sig en framtid någon annanstans. Beroende på krig, beroende på förföljelse, beroende på konflikter, beroende på ekonomiska förhållanden. Men det är människor. Det är inte bara anonyma enheter i en ström. Och det måste vara utgångspunkten. Det betyder inte att jag säger att Sverige ska ta emot alla världens flyktingar. Det finns ju inte en chans. Men Europas nationer sammantaget, om man verkligen bestämde sig, så skulle man mycket väl kunna ordna en framtid för en väldigt stor del av världens flyktingar. Men det är ju som ni vet inte möjligt, utan där slåss man snarast om vem av oss ska ta emot färst, minst antal flyktingar. Och jag tänker ju på när Stefan Löfven i september 2015 proklamerade: mitt Europa bygger inga murar. Bara för att några månader senare säga: men nu bygger vi mur runt Sverige, runt Europa. Stoppa dem. Tänk på dem som finns nu vid gränsen mellan Belarus och Polen. Alltså, det är klart att Europa skulle kunna ta emot dem. Det är klart att det handlar inte om 100 000 människor. Det handlar om något tusental människor. Det handlar om barn som fryser ihjäl när vi sitter här i värmen. Alltså, jag fattar inte. Jag förstår argumentet, men vi kan inte ge Lukashenko rätt. Han kommer bara att använda det här och utpressa oss ännu mer. Jo, det är allvarligt, men det är faktiskt människor det handlar om. Så det är en fråga, och där är vi ju på dagen väldigt, väldigt engagerade och får ju höra att vi är alldeles för flyktingvänliga och vi är naiva och vi har inga förslag på praktiska lösningar. Och det hörde vi väldigt mycket då 2015, att ni bara tror att allt löser sig. Och vi blev så irriterade på det, så vi skrev en gemensam ledare, alla vi ledarskribenter, där vi radade upp alla konkreta förslag vi hade kommit med under de senaste månaderna. Och jag bidrog med några stycken, bland annat att om det nu är pengar som saknas, låt oss då inrätta en värnmoms. Höj temporärt alla momssatser med 1 procentenhet. Det skulle göra en 10 på matkassen om man handlar för 1 000 kronor. Det skulle göra, ja ni vet, det blir ju nästan ingenting för var och en. Men det skulle ju ge sig så många miljarder, och de skulle man kunna använda just nu när pengarna behövs. Sen visade sig att det fanns ju pengar, det var ju inte där skon klämde och så vidare. Så vi hade en massa olika förslag på olika nivåer vad man skulle kunna göra. För vi var så trötta på att folk sa att ni bara säger ta emot, ni har inga idéer. Så det är det ena. Men sen tänker jag på en annan aspekt på detta. Och att man ibland, och det är ju ett faktum att Sverige och svenska politiker under decennier har misslyckats med integrationen. Och det är ju därför Tensta, där min dotter bor, är ett utanförskapsområde. Där det bor människor som har bott i Sverige, som är födda i Sverige. Unga människor som inte ser någon framtid. De ser ingen chans att komma in i det svenska samhället. Och det enda sättet för dem att få någon form av status, det är att begå brott och knyta sig till de här förfärliga gängen som med sitt våldskapital och sina vapen och sina guldkedjor och vad det nu är för något. Det är alldeles förfärligt. Hur har vi kunnat hamna här? Och det tänker jag är ett kollektivt ansvar. Det är inte, man kan inte säga att det var det och det partiet, det var den och den statsministern. Utan det här är ett kollektivt ansvar. Därför att vi har liksom låtit det gå alldeles för långt. Och det är ett problem i sig att reda ut, verkligen. Och se till att människor får chanser. Och där finns också det mänskliga människovärdet och den mänskliga värdigheten. Därför att om man resonerar så att vi kan nog inte prata så mycket med de här som kommer från andra länder om hur vi har det här i Sverige och vad vi kräver av de som finns i Sverige. För de har ju haft det så svårt. Utan de får bo och så får de ge sig. Det är ju verkligen motsatsen till att visa dem mänsklig värdighet. Jag menar, att inte ställa krav, det är ju inte bra. Vi ställer ju krav på varandra. Det är klart att vi ska ställa krav på den som vill komma till Sverige och bygga sig en framtid. Det är klart att det ska vara glasklart. Det här gäller i Sverige. Behåll gärna traditioner och seder och så. Men hos oss gäller det här. Man är bara gift med en åt gången, man slår inte sina barn, man får klä sig som man vill. Man får, alltså det här går inte att diskutera, det är odiskutabelt. Och där tror jag det har brustit väldigt mycket under de decennier som har gått. Det är möjligen lite bättre. Samma sak med språkundervisningen, att man inte har insett att här behövs det på olika nivåer. Därför att människor är så olika. Det kommer högt utbildade personer som behöver ett yrkesspråk för att kunna fortsätta sitt yrke. Och det kommer andra som är analfabeter. Man kan inte sätta dem i samma klassrum. Utan man måste helt enkelt hitta olika lösningar. Och där skulle jag säga att vi kan, nu när vi har fått diplomatiska förbindelser igen med Israel, så kanske det vore bra med ett studiebesök där. För det är ju ett land dit, de har något gemensamt, alla som kommer, de är judar. Men de har ju vitt skilda omständigheter. Där kommer ju hjärnkirurger från New York. Och sen kommer det någon fattig från något land där, som knappt kan läsa och skriva. Och de ska alla assimileras in i det israeliska samhället. Och de är stenhårda. Vad kan du för någonting? Okej, då ska du jobba här. Och språkutbildningen i hebreiska börjar imorgon. Det finns liksom ingen pardon. Det är det här som gäller. Välkommen hit. Men det här gäller här. Det finns problem i Israel också. Det gör det, men de är mycket mindre än i Sverige. Så jag tror att vi skulle kunna lära oss en del. Det handlar också om värdighet och värde. Att ställa krav på människor. Kravlöshet är inte, snällism är ingen framkomlig väg. Så att det där är dubbelt. Ja, det är ju ett sånt område. Jag nämnde tiggarna. Ja, men hur ska vi tänka? Nu är det ju så att tiggarna blir färre och färre. I alla fall hemma hos mig, hur jag får säga, i Stockholm. Jag gissar att det är samma där ni vistas. Och det beror väl helt enkelt på att ingen behöver längre. Väldigt få behöver ljuga och säga jag har inga pengar. För vi har inte kontanter längre. Så det blir ju väldigt mycket mindre i kopparna. Det är en förfärlig situation, naturligtvis. Men jag tänker att varje människa som ser en tiggare borde tänka, det kunde vara jag. Jag kunde ha varit född i Rumänien och varit rom och varit förföljd och hatad och nedtryckt och inte fått gå i skolan och inte fått bo där jag velat. De pengar som EU har skickat till mitt land för att hjälpa mig har de stoppat i några andra fickor och så vidare. Och så vidare. Det kunde vara jag. Men som kristen så måste jag ju tänka, det är Jesus som sitter där. Det ni inte har gjort för en av dessa mina minsta, det har ni inte gjort för mig. Och då blir det svårt att se på dem med förakt och så. Sen finns det ju avarter, och det är samma där, att det kan inte vara kravlöst, utan, och det är förnedrande att behöva tigga. Men jag är övertygad om att lösningen är inte att säga att det är förbjudet att tigga, därför att vi kan inte förbjuda. Då får vi säga att det är förbjudet för människor att vara i nöd, och det kan vi inte förbjuda. Men det är naturligtvis ett jätteproblem som måste angripas på EU-nivå med insatser i hemländerna och även här i Sverige. Man måste kunna ha flera tankar i huvudet. Det är ett sånt område. Ett annat handlar om synen på oss som börjar bli lite äldre. Jag får ju nu räkna in mig i den kategorin. Och jag är ju en sån där arbetets hjälte, ja. Jobbar minst halvtid fast jag har fyllt 70. Har inga större planer på att sluta, fast det blir säkert så småningom. Och ni vet vad Reinfeldt sa. Alla ska jobba till och med 75 var det väl, va? Ja, jag vet inte riktigt om jag har lust. I alla fall heltid har jag inte lust att jobba så länge. Och vi blir ju lätt just arbetets hjältar. De här föredömena. Titta vilken fantastisk person. Barbro Westerholm i riksdagen, långt över 80. Kraftfull kvinna. Hon tycker inte som jag, men hon är väldigt rolig att debattera med. Det har vi gjort några gånger, hon och jag. Inte i riksdagen då, men i andra sammanhang. Och så. Men ändå. Men vad händer med den där kroppen tog slut när han eller hon var 62? Eller som drabbas av en sjukdom, långvarig sjukdom, som 65-åring. Alltså, hur ser vi på den gamla människan som inte orkar hålla i och hålla ut och jobba och slita och kämpa? Är vi på väg in i ett A-lag och ett B-lag? Och där tänker jag att vi som kristna har ett ansvar och verkligen aldrig glömma att också den som den demen, båda mina föräldrar drabbades av demens, mamma väldigt sent i livet. Men hennes människovärde var ju inte mindre än den jämnåriga som fortfarande var i full gång. Och det där tänker jag att vi behöver påminna hela tiden människor om. För att annars är risken att det slår över och att man faktiskt får ett A-lag och ett B-lag. Och det här blev ju tydligt, som jag nog sa i förra vändan också, att under pandemin när människor inte ens fick en läkarbedömning utan avskrevs direkt från att få vård på grund av hög ålder eller underliggande sjukdomar. Alla hade ju inte ens covid. En del av dem hade ju andra sjukdomar. Jag hörde om ett fall det var väl en man som var dement eller möjligen, ja. I alla fall hans fru var sjuksköterska eller hade varit då. Och hon krävde att kan inte åtminstone kolla om han har urinvägsinfektion. För jag känner ju igen symptomen och det var ju det han hade. Så han blev ju bra ganska snabbt då. Han hade inte alls covid, men där har man sagt det är ingen idé. Han kommer ändå dö. Och där, under det ligger detta att är man gammal och sjuk så har man inte samma människovärde. Jag tar mig, inte jag, men den som tar sig före att bedöma en annan värdet på en annan människas liv. Det är ett fruktansvärt ansvar att ta. Och särskilt när det gäller någon som inte själv kan säga ifrån. Ni kanske läste eller hörde om Gösta Andersson. En kraftkar. Pappa till Ulrika Stigberg som har varit präst på Fryshuset i Stockholm. Som också är en stridbar kvinna. Och han fick covid. Han bodde hemma 80 plus. Han och hans fru. Och så fick han covid. Och han fick besked att nej, men vi kommer inte ta in dig för vård. Överhuvudtaget. Och hans barn då, som var kraftfulla och inte gav sig, de tjatade och sa att men pappa har ju bättre kondis än de flesta 40-åringar. Han besteg det och det berget i somras. Han tränar för att cykla Vättern runt. Han har cyklat 32 Vättern runt tror jag det var. Och han tänker cykla igen, ja, typ förra hösten då var det väl, antar jag. Ja. Så att ni måste ge honom en chans. Nej, han är för gammal. Men till sist så gav de med sig, han fick ligga i respirator. Han blev så dålig så de sa att nu får vi stänga av respiratorn. Klarar han det så överlever han. Klarar han inte så var det tyvärr inget att göra. Och han klarade det. Han blev utskriven. Han började cykelträna igen och han cyklade Vättern runt i höstas med sin dotter. Alltså det är ju en solskenshistoria, men det är ju förfärligt att det ska behövas anhöriga som vrålar och skriker och säger ta in honom för vård. Nej, han är för gammal. Alltså det här är ju hemskt. Nu har vi fått upp ögonen för det och coronakommissionen har slagit larm om det och så vidare. Men det är ändå, det visar någonting som är sjukt i samhället och där måste vi som kristna hålla emot, tänker jag. Någon nämnde dödshjälp när vi fikade och det är ju det här i förlängningen på något vis. Därför att man kan säga mycket om det. Man kan säga att människor som är, det är ju så här, när man försöker, om uttrycket tillåts, sälja in dödshjälp till allmän opinionen, då säger man ja, men det här handlar om en liten grupp människor som är alldeles i slutet av livet där ingenting hjälper. De har olidliga smärtor. Ingenting hjälper och då måste väl ändå de, om de själva kan be om det och vill ha det, så måste de väl få hjälp att dö. Och det låter ju, alltså, får man frågan så tänker man ja, men det är ju inte mänskligt naturligtvis. Och man jämför ibland med djur. Vi låter inte vår hund lida. Ska vi verkligen låta gamla morfar lida då? Och sådär. Men problemet är ju att i alla länder där man faktiskt har infört dödshjälp så har det här, som motståndarna säger, det finns inget sluttande plan. Och jag säger, det gör det visst det. För det är mycket, mycket snabbt så hamnar man i läget. Jo, men det är klart den gruppen. Men å andra sidan, om man är deprimerad, det kan ju också vara en anledning att man inte vill leva längre. Och den här personen sa en gång för 10 år sedan att om jag blir dement så vill inte jag leva. Och nu är den här personen dement. Så nu är det dags för sprutan. Det var ett sånt fall i Holland, en kvinna som hade sagt innan hon blev dement att hon ville inte leva om hon var dement. Och sen säger då de anhöriga att nu är det dags. Och så kommer doktorn. Och hon, den här kvinnan slåss bokstavligt talat för sitt liv. Hon vill inte ha den här sprutan. Det kan ju bero på att hon inte förstod vad det var som hände. Eller att hon inte ville ha en spruta. Det kan också bero på att hon hade ändrat sig. Det får vi aldrig reda på. Hon dog. Och domstolen friade läkaren. Och sa att det gällde det hon hade sagt många år tidigare. Alltså det är ju det här, som, det här otäcka sluttande planet där man då, som jag berättade om min dotter och hennes, att hon då inte höll på att få behandling för sin leukemi, där man tar sig före och säger att den här människans liv är inte längre värt att leva. Det är ingen människa som kan göra det. Sen ska man inte hålla liv i folk i onödan. Vi har i Sverige en väldigt stor möjlighet att tacka nej till vård. Både att man sätter in vård och att vi kan också säga att nu vill jag att ni avbryter den här behandlingen. Och det räcker för dem i de nästan alla fall. Jag har en god vän som är palliativläkare och som jobbar just med det som kallas, bland annat jobbar han med det som kallas palliativ smärtlindring. Alltså när man är väldigt nära livets slut och har väldigt ont eller är väldigt orolig, för det kan det ju också vara, eller både och, så kan man ju låta patienter sova ett tag. Och hans erfarenhet är ju att väldigt många när man sen väcker dem säger, men vad skönt, nu mår jag ju mycket bättre. Nu har jag fått vila. Nu vill jag leva ett tag till. Och han säger att de fall där det inte hjälper, att man, där vi inte har någon modern metod att lindra det som den sista tidens ångest och smärtor, de är så få. Alltså det finns så mycket bra metoder. Sen används de inte överallt, därför den palliativa vården är dåligt utbyggd i Sverige, i vårt välfärdsland. Och jag tycker ju att om man ska göra en utredning, vilket är förslag på nu i riksdagen, då ska man utreda det. Hur får vi palliativ vård över hela landet i alla årstider? Inte så att det är möjligt att få det även på sommaren till exempel, vilket är svårt i vissa regioner. Därför att då är det semestrar och annat. Och så kan det ju inte vara. Det kan ju inte bero på när man blir... Så att jag tror att det här är farligt. Jag tror att det här skulle missbrukas. Och att det finns många aspekter på detta, oavsett vilken metod man använder. Jag tror också att det är farligt för personalen att behöva både rädda liv och ta liv i samma andetag, mer eller mindre. Gå från den ena salen till den andra. En del läkare klarar det säkert, andra tror jag. Det är ju, läkarkåren är väldigt splittrad i denna fråga. Och det är väldigt typiskt att när man frågar läkare, alltså gjort enkäter, då är det de som sällan eller aldrig möter döende patienter. De säger vi ska införa dödshjälp. De som jobbar med cancersjukvård eller palliativ vård och de som ofta ser patienter i livets slutskede, de säger vi behöver ingen dödshjälp. Så att jag tror att vi behöver motverka detta. Och det här är en fråga som riskerar att bli väldigt aktuell. Det finns flera motioner till riksdagen om detta. Moderaterna har bestämt sig för att driva den här frågan som parti. Liberalerna gör det redan. Barbro Westerholm just, det är ju en av dem som går i bräschen för detta. Så. Jag vet inte om ni såg det, men för ett år sedan så var jag med i det som heter Mötet i SVT. Där två personer som tycker väldigt olika i en fråga ska samtala med varandra. Programmet är en kvart. Det tog mer än en arbetsdag att spela in, kan jag säga, i olika omgångar. Och i det här fallet så mötte jag då en kvinna som också heter Elisabeth. Som var 80 plus, bodde i södra Frankrike. Hon var inte sjuk. Hon var gammal, hon började höra dåligt och se dåligt och tyckte att livet var inte så mycket värt att leva längre. Så hon hade ansökt om att få bli medlem i Dignitas, den här schweiziska organisationen, dödskliniken i Schweiz. Så de hade antagit henne. Hon skulle ha dött i april i fjol, men då kom ju pandemin. Så att hon levde ett halvår till på grund av pandemin. Och det gjorde då att vi hann spela in det här programmet i några veckor innan hon dog. Vi möttes aldrig i rummet då, utan det var via Zoom. Så att ett tv-team var nere hos henne och ett tv-team var hos mig. Och så samtalade vi och jag försökte ju övertala henne att inte säga, du har så mycket att ge. Du har ju en förmåga att argumentera. Hon var gammal läkare själv. Alltså hon hade ju hur bra. Du kan göra så mycket. Det är för tidigt. Men hon stod ju på sig och menade också att det var det hon... Hennes arv var just detta att propagera för att dödshjälp skulle införas. Och jag sa rakt ut till henne, du är egoistisk. Du är i en situation där du själv kan fatta det här beslutet. Och du lyssnar inte ens till argumenten att det kan komma att missbrukas för de som inte är lika lyckligt lottade som du. Men det spelade ingen roll, utan det var jag, mitt eget, och jag har bestämt det här och jag vill inte leva längre. Ja. Så det var väl en av de tuffare tv-sändningarna jag har varit med om, kan jag säga. Det grep mig väldigt att ändå möta. Vi möttes ju som människor, någorlunda jämnåriga ändå, och det var inte lätt. Ja, nej, men det är en fråga där jag verkligen, verkligen brinner för att vi försöker engagera oss som kristna. Och sen har jag redan pratat så mycket om detta med funktionsrätt och människor som har olika former av funktionsnedsättning. Men det är ju väldigt tydligt också en människovärdesfråga. Ser vi, har min dotter som inte kan läsa, inte skriva, inte räkna, knappt pratar, har hon samma människovärde som en framgångsrik 38-åring som tjänar massor med pengar och bor i villa och har både Volvo och Bove och familj? Har hon samma människovärde eller har hon det inte? Det är en fråga som man faktiskt får fundera över om alla människor i Sverige svarar ja på. Så det kommer jag ju fortsätta att kämpa för så länge jag orkar. Sen tänker jag också att det kan nästan låta övermäktigt. Jag kan rada upp fler frågor där vi som kristna har ett särskilt ansvar. Och till sist då tänker ni, men snälla någon, hur ska man kunna engagera sig i allt detta? Svaret är att det behöver man ju inte. Jag är ledarskribent. Jag måste skriva om allt. Och ena dagen är det utrikespolitik och nästa dag handlar det om något inomkyrkligt. Och tredje dagen är det förvecklingarna i riksdagen och fjärde dagen är det ytterligare något. Så att jag får ju faktiskt just hoppa från tuba till tuba och försöka. En del frågor brinner jag ju för, där behöver jag inte läsa på så mycket. Andra måste jag snabbt skaffa mig tillräcklig kunskap för att kunna lura läsaren att jag faktiskt vet något om det jag skriver. Så, det är folk som säger, hur kan du veta så mycket? Ja, så det är nog inte det att jag vet så mycket, men mitt yrkesliv har lärt mig var hittar jag kunskap som är tillräckligt vederhäftig och tillräckligt bra för att jag ska våga använda den. Det är det som är min kunskap, inte att jag kan allt detta rakt upp och ner. Men det är jag det. Alla är inte journalister. Ni har andra roller. Man kan faktiskt tänka så här att det här är en fråga som är viktig för mig. Den här skulle jag vilja fördjupa mig i. Den här skulle jag vilja läsa på. Här skulle jag kunna göra en insats på olika områden. Så man behöver ju inte spänna över hela fältet. Och så tänker jag också att man kan få för sig att opinionsbildare, det är sådana som jag då, som finns med, skriver ledare för att få vara med i radio och tv. Så. Men faktum är ju att vi är alla opinionsbildare på alla nivåer var vi än befinner oss. Och det kanske är så att den viktigaste opinionsbildningen sker inte på det synliga och tydliga sättet, utan det är det som sker i det fördolda, i det lilla sammanhanget. Med goda vänner, över staketet till grannen, där man träffas vid kaffebordet. Det kanske är där man kan göra sin röst hörd och påverka, inte jättemycket men lite grann. Jag brukar ta som ett exempel att i alla fall i Stockholm är det ju så då, eller var i alla fall, och jag tror fortfarande det är så att man försöker göra utflykter med skolbarnen så att de ska få åka skidor eller åtminstone pulka, och så åker man iväg med hyr en buss och så åker man iväg och så där, och då kan det ju vara så att skolan får inte ta betalt, och så då säger föräldraföreningen att ja, men då kan vi ta det där, och vi kan ju då säga att det kostar 200 kronor per barn att göra den här resan. Att då var den förälder i klassen som på föräldramötet som säger, är vi säkra på att alla i klassen kan följa med om det kostar 200 kronor? Det kostar på. För då blir man den där tråkmånsen som vill förmena glädjen att få göra en rolig utflykt. Men ett faktum är att i varje skolklass, i alla fall i Stockholmsområdet, så går ett eller två barn som alltid blir sjuka den dagen man ska göra något som kräver att man har med, även om det är en 20, för att kunna köpa glass. Därför det finns inga pengar i familjen. Att vara den som vågar ta ställning och säga, är vi säkra på att alla kan vara med? Det är också opinionsbildning. Man behöver inte säga, jag är kristen så det är därför jag gör så här. Men man behöver inte skämmas heller för det. Så att det är verkligen i mikroformat, men det kanske är ännu viktigare än att jag skriver en ledare eller får vara med i en tv-debatt eller vad det nu kan vara för någonting. Så jag vill bara liksom ingjuta mod i er också att fundera över på vilka områden skulle jag kunna medverka till att göra den här världen lite bättre. Och verkligen vara det är jordens salt som Jesus manar oss till. Och ska vi kunna vara det, tänker jag, då måste vi bottna i vår kristna tro. Och vi måste kunna möta kristna syskon, tala med varandra. Och vi får ha olika uppfattningar. Det är ju så att, det vet vi ju, alltså i riksdagen till exempel. Det finns ju kristna gruppen, den är hemlig. Det vill säga att man får inte loss medlemsförteckningen. Det är ju lite lustigt, men det beror på att Dagen för ett antal år sedan, många år sedan innan jag kom till Dagen, publicerade bilder på alla riksdagsledamöter som var med i kristna gruppen och tyckte att det var väl inget konstigt. Men det blev väldigt pinsamt. Efter det så har de ingen, de offentliggör inte medlemsförteckningen. Den som är ordförande och så, det vet man ju, och några till, men ändå. Men så vitt jag vet just nu så är det medlemmar i riksdagens kristna grupp från samtliga 8 riksdagspartier. Så det visar att det här är inte partipolitiskt. Man kan som kristen hamna i väldigt olika politiska, beroende på vilka frågor man värderar och var man hamnar. Men min poäng är att oavsett om man har ett partipolitiskt engagemang eller inte, så kan man påverka där man finns. Det behövs kristna i alla politiska partier, till exempel. Så att man säger ju att man ska gräva där man står, men jag skulle säga påverka där du sitter. Alltså det finns alltid en möjlighet att finnas med och göra världen lite bättre. Och då tror jag, och nu säger jag det en gång till, människovärdet, jag sa det 3 gånger, människovärdet. Ha det som utgångspunkt. Fundera över, om jag säger det här, vad säger det om synen på människovärde? Jag tror att vi behöver göra det mer än på väldigt mycket länge just nu i Sverige. Tala om människovärdet och stå fast vid det. Även när det blåser snålt, för det kan det mycket väl göra. Men det händer sällan något farligt. Vi blir ju inte förföljda. Vi blir inte kastade till lejonen. Vi blir inte slängda i fängelse. Inte i vårt land, inte nu. Sen vet vi ju inte hur det ser ut i framtiden, men just nu är det inte så. Jag tror jag slutar där.